Mandag 7. juni. Velkommen til en ny Dagsorden-uke. Som dere kanskje har fått med dere, så er denne dagen spesiell, fordi det var dagen vi løsrev oss fra Sverige. Og hva er da mer naturlig enn å hanke inn en svenske i studio, en som har bodd i Oslo i 20 år, riktig nok. Velkommen, Peter.
Takk, takk.
Men han følger jo selvfølgelig det svenske nyhetene, fordi en svenske er og forblir en svenske. Altså naboskapet er sånn, man klarer ikke å skifte sin identitet. Og du har jobbet i Göteborg-Posten og er et mediemenneske. Så det er jo naturlig å spørre deg, fordi Sverige fascinerer nordmennene.
Fortfarande.
Ja. Fordi det er jo som å se et slow motion train wreck. Men og man er liksom både fascinerad og skräck fasansfull på en gång. Ja. Men hur ser Sverige på sig själv?
Man är både rädd för och skräckelsefull på en gång. Ja, vad tror jag man som lämnade Sverige? Jag är landsflykting.
Ja.
Har bott här i 20 år nu.
Det blir ju stadig fler svenska migranter.
Ja, det är.
Ja. Många i Spanien, Portugal och Ja. Men hur känns det? Alltså jag vet inte om man har samma känslan av att vara flykting hvis man bor i nabolandet, för det mycket är likt. Men alltså det också norrmän snackar ju nå om vart tar vi vägen? Är ju ett spörsmål man får på föredrag och så vidare. Jag känner någon hygglig människa från Eidsvoll som i sommar, eller kona, fick jobb uppe på Röst, på fiskemottag på Röst. Och jag känner Röst bara från Theodor Kittelsen. Skarvene på Röst är en berömd tegning. Och det endte med att de köpte hus på Röst, och så spør jeg han mannen i huset hvor langt ut det er. Kan du gissa?
Nej, ikke noe.
Altså, det ligger jo 3,5 timer med båt från Tromsø. Ja, du er på vei til Island, altså. Og der tar det da 20-22 minutter med helikopter å komme inn hvis du blir alvorlig syk. Du er helt 500 mennesker overgitt til seg selv. Da blir det samhold, vet du. Men det er altså spranget fra Eidsvoll til Røst, det er ganske stort. Kan du tenke deg vinterstormene på, på Røst?
Ja.
Men, ja.
Det er nok ganske kaldt, ja.
Det er ganske ekstremt. Ja. Men ni har...
Borte med noe.
Ja. Jo, altså det med eksil. Det med eksil at... At
ja, ja, klar,
om, ja.
Ja. Jo, jag och min kone, vi hade bott i Sverige hela vårt liv. Och ja, genomgick den vanliga, jag är född på 40-talet, va? Så jag är äldst igår. Så jag har varit med om alltihopa, i sängen och sånt. Som jag misstänker att kanske det också har. Och politiken och den stora rorsmannen och hela alltihopa. Och vi fick nog, helt enkelt. Och jag fick ut några böcker, sen var det stopp. Och så tänkte jag, vi kan inte bo här längre. För att det gick inte att tala, man förlorade vänner. Det gick inte att tala med sina vänner om viktiga spörsmål. Politik, filosofi. Vi kan snacka om religion.
Ja. Oh. Är det så känsligt?
Ja, det var väldigt känsligt om det inte var såna här New Age-erier. Bhagwan och allt vad de heter. Sai Baba som gjorde klockor av ingenting och allt det där. Så jag hade en väldigt god takt med Norge innan vi flyttade in. För jag upptäckte att när jag jobbade på Göteborgs-Posten så hade jag en sida där varje onsdag som handlade om filosofi, samhällsspörsmål, psykologi och så vidare. Svenska Dagbladet hade en liknande sida som jag glömt namnet på. Och jag fick en massa böcker som de ville få recensera.
Ja. Mm.
Men så märkte jag att alla de här böckerna, de är ju likadana. Liksom. De har ju samma uppfattning och framförallt så är de så oerhört tråkigt skrivna.
Mm.
De är som, vad säger man, SOU-handlingar alltså. Och talar inte om romaner utan om facklitteratur. Va? Så då upptäckte jag norska motsvarigheter. Som nu kanske en del inte är så klarsynta kanske, men som var väldigt uppfriskande, och det var språket, sättet man skrev på här i Norge.
Mm-hmm.
Min första kontakt var med Trondberg Eriksen,
mm-hmm.
som jag håller väldigt högt än idag alltså.
Mm. Professor på idéhistorie i universitetet i Oslo.
Ja, ja. Just det. Betyder, mm. Och sen så, jag vet inte hur många gånger jag åkte till Oslo.
Så du upptäckte något här som...
Jag upptäckte något här och det var ett sätt att uttrycka sig på i skrift som skilt sig väsentligt från Sverige.
Men nu har vi...
För det var så disciplinerat.
Mm.
Det skriftliga i Sverige, ja. Det kan vara böcker, det kan vara tidningsartiklar, men framförallt böcker. Va? Medan här kunde jag hitta böcker, alltså de norska skribenter. Ofta var det ju professorer och så. Eriksen och Mathisen och allt vad de heter. Så upptäckte jag att det kunde handla om... Ja, Eriksen skrev om Augustin bland annat.
Dante
och allt möjligt. Mm. Och andra skrev om alltihopa. Man kunde läsa de där böckerna och så plötsligt skulle man skratta till det. Alltså. För det var en liten bisättning som kom in där som gjorde att det kändes morsamt att läsa. Det var aldrig morsamt att läsa de nya svenska böckerna. Det talade om idag.
Men tycker du att vi har blivit lite mer gott åt det svenska hållet nu de senare åren? Ja, det, för det vet jag att du har registrerat. Ja.
Jo, jag brukade skryta för mina svenska vänner
ja.
I telefon när jag satt här. Att ni skulle se en norsk bokhandel.
Mm.
Jag kan bara gå in och hämta hyperintressanta böcker i bokhandeln, som överhuvudtaget inte finns i Sverige. Va? Och då tänker jag, nu är vi i Oslo, tänker jag på de stora bokhandlarna här. Jag vet inte hur det är på mindre orter. Men det är helt förändrat nu.
Mm, det stämmer.
För det står på alla hyllor nästan, står det krim.
Du har ju sagt, då snackar vi inte bara om Sverige och Norge, men alltså att det sker ett paradigmskifte i västlig kultur.
Mm.
Vad menar du med det?
Ja, det är en väldigt komplicerad fråga.
Ja. Vad är ett paradigme?
Ett paradigme, ja. Det är som från medeltiden till renässansen, upplysningstiden.
Ja. Det är ett verdensbilde och en hel måte att förstå världen på som ändras. Mm. Så att när man prövar att förklara, och så är det ju lite nu, när man prövar att förklara ungdom något, så förstår de inte vad du menar. För du har helt andra referenser. Och om det inte är någon som förmedlar kontexten, så är ju de unga lost.
Tror du att de är intresserade då?
Nej, men problemet är de vet inte längre vad de går glipp av. Jag prövde att fortälla en ungdomspolitiker idag hur det var att det var mycket större frihet under de röda åren på Blindern på 70-talet. För det var egentligen bara en liten marginal grupp som drev med röd terror. De flesta gjorde ju inte det. Men idag är allt stöpt i samma form. Og det snakkes ikke om det. Og det er nettopp det at det ikke snakkes om det som gjør at det er så massivt trykk.
Mm. Jeg er jo av den oppfatningen at jeg vet ikke om de unge er så interesserede av å bli opplyst.
Men altså, app, jeg kaller det iPhone-generasjonen, er jo blitt opplært til å bli apolitiske. Fordi de skal ha...
Illiterate.
Ja. Virtue signaling, de skal ha riktige holdninger. Og hvis du har det, så trenger du ikke... De andre tar seg resten. De som tenker for deg er big tech, politikerne.
Men du sier holdninger. Har de noen spesielle holdninger, tror du? Eller finnes det ikke bare en holdning egentlig? Og holdning, det betyder jo inställning.
Ja, inställning. Ja.
Mm. Säger Sverige. Den främsta hållningen på svenska, hållning, det är hållningen om mobiltelefonen. Syns jag.
Men vi har lärt upp en generation eller flera nå som har gått glipp av något av det väsentliga, nämligen att ting har konsekvenser. At hvis du gjør noe, så får de konsekvenser som du kanskje ikke har tenkt på. Det var det vi lærte da jeg var ung da. Og det skjedde jo, det hendte det skjedde med sånn, vet du. Du fikk et slag.
Men det blir jo ikke spesielt mye konsekvenser i dag.
Ingenting. Ingenting.
Kriminalpolitikken er jo, det er bare et eksempel. Ja. Det gjelder jo overhovedet, det verker ikke få noen konsekvenser. Ja, man kanskje kan bli ovenn med noen. Kamrat eller något. Men då står ju som det heter på svenska tusende day bi. Det bara ska få ny. Alla utbytbara. För det finns inga allvarliga hållningar. Som gör att man inte... Ja, där blev den arg. Eller där försvann den. Ja, då går jag till nästa kapel då. Får ner den nu. 10 minuter.
Ja, eller også med terror, at man har ikke noen følelsen av virkelig tap, at man går bare videre. Tykker du ikke det?
Du mener at man borde ha reagert mer fortfarande i efterhand?
Man skulle ha utviklet en bevissthet. Altså, du, jeg tykker at det er litt sjukt, forstår du. Jeg var innom Nordli nå i noen minutter før jeg... Da jeg kom til byen, og der var det nye bøker. Jeg tror jeg tenkte 4-5 bøker om nazismen i Norge. Og jeg synes det er litt sjukt, altså. Det er litt sjukt. Altså, fascinasjonen for nazismen og Norge, tykker jeg er litt over the top. Sånn bok om Wehrmacht i Norge, ja, kanskje den var viktig. Så var det en stor bok om Speer og Tott og bygningen, skjønner du? Festung Norvegen. To bøker om Festung Norvegen. Altså, ja, og flere om krigen.
Men jeg tror ikke at det har å gjøre med at man vil nåle fast alle som ikke... stå på den allmänna hållningen till nazism.
Jo, det är det sker en sån krigen har på en måte, alltså du vet man snackat ju om nå beveger vi oss lite veck från det vi snackat om, men du husker ju Joachim Fest och Hitlerbølgen i Tyskland. Den var ju inte bara sund. Nej. Fordi man var så upptatt av denne mannen. Som jo har hatt vært en skikksjal, en skjebne for Tyskland, som har vært helt ødeleggende, lenge etter at hans død, og vi holder på nå og liksom, nei, det er noe som ikke er bra, synes jeg. Fordi vi skjønner, de er ikke opptatt ved de traumatiske sidene ved norsk historie, altså manglende forberedelser før 9. april, og mangel på rettsoppgjør etter krigen.
Ja, men så mye har jeg forstått og lest at det har funnet veldig lenge en veldig romantisert bild av det norska motståndet mot tyskarna. Gutta
på skaven.
På skaven och så. De är all ära. Absolut.
Mm.
Men det har varit lite, åtminstone vad man kunnat förstå i Sverige, lite överdrivet. Detta tappra lilla folk som så fort tyskarna kom så drog de till skogs, de många, till skogen och kämpade mot tyskarna, mot nazismen.
Mm.
Ja, det är en ödesdiger skickelse.
Men vi snakker jo om nasjonal selvforståelse. At vi, og derfor mener jeg at dokumentet skal være skandinavisk, fordi det er veldig viktig når landene våre på en måte holder på å gå i oppløsning. Hvordan forstår dere selv som svensker? Hvordan forstår danskene seg selv som dansker? Det er veldig viktig fordi vi må ha en historisk forståelse som gir mening. Og hvordan kom vi fra den tyske okkupasjonen da, til en situasjon hvor islam blir normalisert inn i det norske? Det tror jeg mange nordmenn veldig gjerne skulle hatt svar på. Men det får de ikke i bokhandelen, og ikke i mediene.
Nei, men du sa, om jeg hørte rett, at man undrer hva til eksempel svenskene ser på seg selv som svensker.
Ja.
Og danskene som ønsker å...
Folkhemmet.
Ja. Hur många minns folkhemmet?
vi har Einar Gerhardsen.
Ja.
Skjønner du?
Ja.
Ja, vi har Einar Gerhardsen. Og han er på en måte satt på en pidestall.
Mm.
Og Erna forsøker... Hun har stjålet klærne til Arbeiderpartiet, sånn at hun har kledd seg i hans dress. Fordi de kjemper om å føre den arven videre. Og derfor har vi norske, du vet, Camilla Stoltenberg, ville ikke kritisere han sjefsepidemiologen deres.
Ja, Tengel.
Ja, ja. Ville ikke kritisere Sveriges håndtering av pandemien, fordi man gjør ikke sånn mot kameraden. Skjønner du? Fienden står alltid til høyre. Man kritiserer ikke hverandre, selv ikke i dag.
Jeg tror at veldig mange svensker nok ikke riktig skulle forstå spørsmålet. Jeg generaliserer vanvettig her.
Ja.
Spørsmålet er, hvor ser du på deg selv just som svensk? Og da tenker
Ja, altså, er fordi spørsmålet er meningsløst, eller hva?
Ja.
Det er det?
Ja. Og framfor alt er det nasjonalistisk preget, va?
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Bare det.
Tankeforbud.
Sånt prater vi ikke om. Du føler som svensk.
Ja.
Nei, jeg føler meg som folk. Vi er vel alle?
Alle folk, ja. Unnviker frågan.
Ja.
Men tror du vi skulle ha noe å tilføre Sverige om vi tok svenskerne, gikk inn i Sverige, hadde jeg nær sagt, tok svensker til oss og sa, hur mår ni? Altså, som svensker. Vi tykker om er. Vi har hatt så mye med hverandre å gjøre. Og det finnes, vet du hva? Norske hjerter blør for Sverige. Det gjør de virkelig. De synes det er så forferdelig det som skjer. Ja.
Men norske hjerter og Norge da? Hur er det med blodutgjutelsen der?
Norske hjerter og Norge? Jo, nei, altså vi er i... Dette er jo en slags sånn bekreftelse, mentalterapi. Bekreftelse på at det er lov til å være norsk i Norge. Forstår du? Fordi det er visse ting som før var helt selvfølgelige, som ikke er det lenger.
Som til eksempel?
Nei, snakke fritt. Ja.
Men hvor gjør du det?
Nei, vi gjør det her.
Ja,
ja. Ja, vi gjør det her. Og det er vi, altså, i samfunnet generelt, nei, altså, det er selvfølgelig, hvor jeg sier, internasjonalisering er veldig viktig, for vi må søke sammen. Vi er på samme side, vi kjemper den samme kampen, og det finnes mennesker også i det norske samfunnet blant nordmenn, som just er på den andre siden. De har valgt de andre. Og det skjer en retribalisering, som Mikael Jalving skrev, og den har du oversatt til svensk. En retribalisering av våre samfunn. Og det er jo da til tiden før velferdssamfunnet, før sosialdemokratiet. Det har de klart.
Ja, før franske revolusjonen, ja. Før renessansen.
Og de innfører en ny feudalisme.
Ja, ja. Visst. Ja. Vi skal alle bli daglønere, som det heter.
Ja.
Og arbeta när vi blir tillsagda. Och bo hem när vi blir tillsagda. Där vi har inget arbete för dig idag.
Och vi ska bo i hem som inte är våra, har jag hört, och så experimentera med.
Precis.
Och kroppar som inte är våra.
Ja. Fråga mig du. Ja. Spör mig, jag har tagit min andra spröjta. Apropå kropp, jag vet inte vems kropp det här kommer bli.
Nej.
Liksom vad den gör med mig. Men det sa du intressant det här med hemmen. Och jag förstår så ska man inte äga någonting längre.
Nej.
Så att här är vi lite inne på gammelkommunism.
Ja.
Utan allt ska vara en stor stavkos som är den statliga jordbruken i Sovjetunionen.
Fast alltså du vet Putin är ju en bad guy som äger stora slott och så vidare i Ryssland.
Jo.
Men han är ju bara en Lilleputt mot Jeff Bezos.
Mm.
Ikke sant? Men det er ingen som skriver eller taler om her at og hans arbetare, de får jo ikke gå på do.
Nei.
De får ikke organisere seg, og de får nesten ikke gå på do i arbeidstida.
Nei. Men når du snakker om hjemme, og det har med dette å gjøre, som du sier, så har jeg forstått at det seneste som man forsøker å lansere, det måste ju ha ekonomiska skäl som allting annat. Inte allting, men nästan. Att man ska inte äga någonting.
Mm.
Du ska inte äga ditt eget möblemang. Utan du ska leja det.
Mm.
Visst är det?
Okay.
Ett trött på sofa jag är med. Kan säga till kolla, du, den där som vi har haft nu här i 4 månader. Jag är trött på den. Lejer det eller ni?
Men Peter, det har varit... Det har varit 3 artiklar i svenska medier. Du husker han som skrev till 72 aviser och inte fick in pjäsen sin?
Björn Ranelid.
Ja. Eller Björn han heter. Jag skrev Björn, ja, inte Martin. Nej. Men han är nummer 3 i räcken och de har alla sagt det samma, nämligen att Sverige är på väg mot borgerkrig.
Mm.
Det samma säger de militära i Frankrike. Og det har vært mange artikler som vi faktisk har offentliggjort på Dokument.dk, for der er det en som er veldig interessert i det. Så vi må jo som journalister ta dette alvorlig. Når sansede mennesker skriver at landet er på vei mot borgerkrig. Altså før så sa vi jo på 70-tallet, ja, kan et land gå konkurs? Om Argentina og så videre. Men idag kan vi ju spöra, kan ett land gå under?
Ja, beror på vad man menar med under.
Alltså, det som den oftast har vist till är ju Weimarrepubliken. Alltså att det blev så stora centrifugala krafter att samhället blev slitt i sönder.
Ja.
Och, men jag har ju intryck att Sverige är på väg åt ett håll hvor man inte ens tör säga ordet borgerkrig. Fordi man er redd at det er sånn voodoo-språk. Man er redd at det går i oppfyllelse.
Ja, nei, borgerkrig. Innbördeskrig.
Innbördeskrig.
Vi ser på svensk.
Ja.
Nei, men sånt hender jo ikke i Sverige, vet du.
Nei.
Inte i Sverige har jo ikke vært i krig på 200 år.
Nei.
Og krig og innbördeskrig, det er vel... Ja, man vil ingen større skillnad på antagelig når man tenker på saken, va? Men när det gäller Björn Ranelid som är varnar för det.
Ja.
Och jag tror han... Ja, han fick inte in det någonstans. Men var det lite synd att det var just Björn Ranelid.
Okej.
Okay. Därför att man ska klart för sig att Björn Ranelid har ett starkt mobbad under decennier.
Ja,
av den svenska kultureliten.
Okej.
Okay. Du säger gamlingarna i Svenska Sveriges författarförbund, som jag naturligtvis också är medlem i, och gammal. Nej, han har varit mobbad för han har, jag vet inte vad det beror på, han var fotbollsspelare.
Mm.
Mycket framgångsrik sådan. Mm. Och jag tror han kommer från arbetarklassen.
Mm.
Och hade han framträtt då på, säg, 1973 eller någonting, då hade det ju varit en fjäder i hatten. Här har vi en riktig arbetare.
Mm.
Jag bodde i Göteborg som var väldigt rött. Va?
Mm.
Till och med göteborgskan, dialekten, kan vara väldigt röd.
Mm.
Och den blev ännu rödare då i början av 70-talet. Va? Och Björn Ranelid, han pratade dessutom skotska om jag inte minns det.
Mm. Mm.
Det gör han. Man skulle önska att det hade varit någon annan som hade skickat in det här.
Mm.
Som Ranelid gjorde.
Mm.
Men de hade heller inte fått in det.
Mm. Nej.
Jag tror inte det ligger inom fattningsämnen, alltså med borgerkrig. Gör det det här?
Du, jeg skulle ville si at det spørs jo hvem du snakker med, ikke sant? Fordi jeg har på følelsen av at den politiske eliten og medieeliten i Norge, du vet, vi er et veldig lite samfunn, og det har, nå er det de som bor i, hva skal jeg si, det nye Norge da, med veldig mye nye borgere, innflyttere, innvandrere, de lever liksom litt i sin egen verden. Men om du snakker om innfødte nordmenn, så har jo de en sånn kjensle av at det her kan gå helt, kan bli helt galet. Jeg tror særlig de som er ansvarlige har en stor frykt, men foreløpig så projiserer de den frykten over på oss. De mener at det er nordmennene som er nasjonale som er farlige, ikke sant?
Varför tror du att just det, att de ledarna har en stor frykt?
Fördi?
Borgerkrig. De kanske bara tänker att vi tar en dag i sänder som Alf Preussen, tror jag, själva. Och de tänker väl inte längre en näsan räcker än vad alla andra näsors räcker.
Men du, alltså ungarna sa sån, så du blicken på folk när de gick genom mängden. Förstår du? Alltså, hvis du är norsk så kan du läsa kroppsspråket på vad folk føler och menar. Kan du inte det som svensk med dina landsmän?
Jo.
Ja, inte sant. Ja. Ja. Det är mycket lättare. Ja. Mm.
Så är det.
Så är det.
Så är det.
Det är flott sagt då.
Men i,
hörde du det, säger det?
Men det, så är det alltså.
Ja.
Men svenskt kroppsspråk, vet du?
Ja.
Det skiljer sig väldigt mycket från norska.
Okej.
Okay. Jag tänkte först på det, första gången jag tänkte på det, var när jag märkte till hur norska mäns, vad heter det, gångart, säger man så, svenska, norsk, är jämfört med den svenska.
Okay.
Som faktiskt uttrycker en väldigt olika syn på män.
Okay.
Och där jag tyckte att den norska gångarten, låter lite konstigt, att den norska gångarten var mer manlig.
Oj.
För den prövde icke att vara manlig,
okay,
vilket den svenska gjorde. Va? För den svenska gångarten, fruktansvärda generaliseringar, var, du ska gå som Clint Eastwood, i, du vet, när han var ung och sådär, va?
Ja.
Du är liksom, du vet, lite sån då, va? Gärna grejer lite sådär i trinne. Men så är det inte i Norge. Där går männen, de går rakt fram dit de ska. Helt enkelt, va?
Mm-hmm.
Så som deras kropp är konstruerad.
Mm-hmm.
Det låter ju väldigt konstigt.
Mm-hmm.
Nästan lite konstruerat, ungefär som kropparna. Men, och framförallt så är det ju mycket lättare att prata med norrmän.
Mm.
Jag vet inte hur många gånger som jag har skrytit om för mina svenska vänner att jag kan stå på en tunnelbanestation. Nu är det några år sedan, ska sägas. Jag kan stå på en, och vänta på tunnelbanan på en tunnelbanestation och komma i snack med en norrman. Han tar kontakt med mig. Och kan sen då bli likgiltigt som jag, du ska ner på byn dö eller sån här. Ja, jo, jag ska till. Så är det ju kanske. Men Alving, som ni kommer få läsa på svenska, sen hans uttalanden. Han skriver ju däremot inte så mycket om skillnaden, tycker jag, mellan Sverige och Danmark. Som just om Sverige. Han är uppgiven alltså. Han verkar väldigt uppgiven när det gäller sig.
Ja, ja. Det är Sverige.
Som man tycker synd om honom. Dessutom har han en särregen förmåga att skriva danska som nästan är på svenska. Han måste ha någon anknytning till Sverige.
Ja, det är han.
Nej, jag och min kone och min dotter som också bor här i Oslo sedan 10 år tillbaka. Vi upplever normen som mer öppna.
Men du, jag kan si deg, Peter, att du kan ikke skue hunden på hårene, som vi sier. Du kan ikke vurdere lege ut fra ytan, fordi den går ut på at alt er normalt, alt er som før. Men det vet vi som har levd her i mange år, at det ikke er. For det blir mer og mer pludder. Det er pluddernyheter. Så for at vi liksom skal tro at det er i orden, men vi merker jo at det er ikke i orden.
Men det kan du og jeg si. Fordi vi har referanser bakåt.
Ja.
Du kan säga Gerhardsen og Trommel, og jeg kan säga Elander og Sträng, finansministeren, og så videre. Men de som er unga, og med unga mener jeg egentligen alla under 60, va? De har inte de referenserna.
Nej.
De har ingen sammanligning.
Men det är ju vår stora uppgave. Att undervisa och fortälla unga människor, för de finns där ute. Det är inte bara gamla som ser på oss alltså. Det är inte det. Så att få tag i de unga människorna och undervisa dem i systematisk om en denne opplösningen av historierna, opprykkingen av alla rötter, det är självdestruktivt både för människan och nationen.
Jag tror att unga människor längtar efter att få lära sig mer historia.
Det var ett ledande spörsmål, du?
Tycker du?
Ja, det var det, för vi la oss si det sånt. Hurdan var det? Nej, men det skrev ju Kjell Skartveit om idag, att i medeltiden så skrev, brukte munkene tid og krefter på å bevare historien om tider som var 200-300 år forut.
Munkene gjorde det, ja.
Ja, vi måste bli litt som munkene, forstår du. Vi måste bevare meningen med historien, for det lærer de ikke i dag, vet du. De lærer ikke meningen. Om de overhuvudtaget lærer noe om sammenhengene i det hele tatt.
Og det er nog det som er problemet. Sammenheng, bare det ordet, og dess innebörd, det tror jeg er ganske oppløst nu. At saker og ting har et sammenheng.
Men samtidig, jo, men samtidig så vil jeg si, jeg vil påstå at vi lever også i en slags sånn Apex Summit, altså hvor vi alt som er tenkt og skrevet og gjort, er tilgjengelig. Og vi forstår det, fordi de fleste greier å ta inn stoff på engelsk. Altså, Hillsdale College i Michigan i USA. Altså, de er jo et universitet for hele verden. Fordi de foredragene der er bare, og det er hundrevis av mennesker som er så flinke. Hør på videoene til Jordan Peterson, for nå er han i gang med sine, ikke sant? Så hører du alle de dyktige, kloke menneskene som finnes.
Jo, men nu taler vi om unge mennesker som vilja ta til seg det her.
Men det er en global elite som hører på Jordan Peterson, og det er snakk om mange hundre tusen som hører på. Og de er så reseptive. Gå og se når han møter publikum. Og, altså, han var jo her, fylte konserthuset to ganger på noen få minutter.
Jeg har fulgt Jørgen Peterson i åretal. Ja. Jeg vet, visst.
Og det samme med Douglas Murray. Ja. Altså, men, altså, fordi noen blir igjen, det det jeg prøver å si. Noen blir igjen.
Men spørsmålet her, tror jeg, som litt problemet med vår diskusjon her,
ja,
det hvordan vi definerer unge.
Jeg tenker på de som mottagelige, men da kan man ikke legge bånd på seg, vet du. Man må si, uten tro på Gud og historien, altså det vil jo Trond Berg Eriksen også, han tror jo på historien, men altså uten å ha en følelse at livet ditt har en, altså en retning.
Mm. Jeg sier bare ordet Gud, vet du, det er problematiskt.
Vi sier Jesus, sa vi.
Det er enda mer problematisk.
Ja. Og vi sier judarna.
Ja, det er så problematisk. Men, det vil jeg ikke ens ta med. Nei.
Men vi har ni har jo også folkeventyr, har dere ikke det?
Jo.
Fordi alt det vi snakker om her, er fortalt i folkeventyrene.
Alt finnes der.
Ja, med troll, natur, Askeladden, som jo er en slags antihelt, det er utrolig. Jeg skjønner mer og mer hvor mye folkeventyrene har betydd for oss. Ja. Det har vært folkets måte å fortelle seg selv.
I Sverige har en oerhørt stor skatt av folksagor,
ja,
som det heter.
Ja.
Men hvem skal lese det idag? Vem ska läsa folk?
Ja, men kära,
de rymmer massor med visdom.
Det är det.
Historia.
Ja, precis. Men du, jag ska bara säga, den byggnaden som de uppför idag, woke-byggnaden, den kommer att rasa samman. Ja. För den är en koloss på lerfötter. De har mycket pengar och makt, men ellers så har de ingenting. Den kommer til å kollapse, og da må det stå noen klar som har tatt vare på det som er det viktige.
Mm. Men alt finnes jo, det finnes på biblioteket.
Men det holder ikke, skjønner du. Det må være det levende ordet. Ordet må være levende.
Mm. Jo, og det levende ordet,
ja,
det kan man jo presentere her på dokumentet.
Ja. Ja.
Norge, Danmark, Sveriges dokumenter. Men var annars?
Men vi når noen tusen hver gang. Kjære Peter, jeg tykker det var veldig rolig at du stilte opp sånn helt spontant i studio på 7. juni. Så hjertelig takk. Hvis dere har hatt utbytte, så er VIPS-nummeret 638941.
Ja, det skal jeg takke, som vi ser så.
Ja, jo. Og vi ønsker, vi håper du kommer igjen. Takk for i dag.
Takk.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrådet til deg.
Og jorden går under.